Och sen nästa anförande kommer nu från Anders Klarström som är partiets talesman i Stockholm.
Ja, mina damer och herrar. Jag vill först säga att jag tycker det är glädjande att se att det är en så pass stor uppslutning här idag. Jag var här för ett år sedan ungefär på det första mötet som hölls här och vi försökte bilda en förening. Och det var ungefär ett tiotal personer som slöt upp från kommunen och idag så ser vi ju att det är betydligt fler och det är ju ett tecken så gott som något på hur vi utvecklas och hur vi växer. Och det är inte bara det här vi kan försäkra utan det möter man i många kommuner runt om i landet. Jag har under mitt tal här tänkt uppehålla mig kring två huvudområden kan man säga. Det första är att jag har tänkt ge en viss information om Sverigedemokraterna. Lite bakgrund, lite historik men också hur vi arbetar och våra målsättningar nu inför valet 1991 och hur vi ser på det. Det är det första. Och det andra som jag har tänkt uppehålla mig kring det är att jag har tänkt presentera de viktigaste och mest väsentliga punkterna i vårt partiprogram som helt enkelt kan klargöra varför Sverigedemokraterna är det alternativet som är det enda verkliga alternativet till de etablerade partierna, till gammelpartierna. Men som sagt, jag börjar lite grann kring Sverigedemokraterna då. Och vi bildades alltså i februari 1988 därför vi ansåg att det var en hel del problem i det svenska samhället som under allt för lång tid hade sopats under mattan. Inte minst på grund av att vi har en sån fruktansvärt oseriös massmedia som vi har i Sverige. Och vi menar att massmedia i Sverige idag i stort sett agerar som ett propagandainstrument för internationalister och sverigefientliga krafter. Istället för vad man borde vara i en sann demokrati, en saklig, informativ och till stor del objektiv redogörelse för vad som händer så att människor själva kan ta ställning med bakgrund av verkligheten och sen besluta i olika val för hur man ska ta ställning. Men så fungerar inte massmedia utan massmedia ägnar sig i stort sett hela tiden att med pekpinnar gå på obekväma politiska opponenter och förfölja dem. Bland annat genom smutskastning och osakliga angrepp som inte minst vi Sverigedemokrater har blivit utsatta för i det ena tillfället efter det andra. Ni har hört några exempel här tidigare på vad som kan hända. Som sagt, då bildades alltså Sverigedemokraterna i februari 1988 och vi lyckades på relativt kort tid, vi hade då alltså ungefär 7 månader på oss innan vi hade valet 1988. Och på den korta tiden lyckades vi att skrapa ihop åtminstone 1118 röster. Vi ställde också upp i 3 kommunalval, bland annat i Vårgårda, där vi var 17 röster ifrån att ta ett mandat. Detta var ju en förhållandevis skaplig frammarsch på den korta tid vi hade. Men det är nog ingenting mot vad som väntar, det kan jag utlova. Sedan dess så har väldigt mycket hänt och bland annat så har vi lyckats komma fram i en del olika tv-program under framförallt 1989 och i viss mån också 1990. Där vi har lyckats att i större del nå ut till allmänheten med vårt budskap. Tyvärr så blir detta genom det som jag tidigare började med att säga. Nämligen genom massmedia som lägger en slags sordin genom att vara som man är. Så det är ofta en förvanskad bild av verkligheten som många människor får ta del av när det gäller Sverigedemokraterna. Därför så är det i allra högsta grad motiverat att engagera sig och ta del i flygbladsutdelningar, tidningsförsäljning eller på olika sätt prata med människor som man känner och informera om vad Sverigedemokraterna står för. I alla fall, vad vi står för nu det är att vi med stormsteg närmar oss valdagen 1991. Och det är en stora dag då vi ska visa resultatet av vår frammarsch under de senaste åren. Och i förhållande till de stora partierna så är våra resurser små. Och jag måste tyvärr utgå ifrån att massmedia bara kommer att bli allt mer osakliga i sina försök att misskreditera Sverigedemokraterna. Detta medför att det är extra viktigt att vi använder de resurser vi har på bästa sätt och naturligtvis att varje enskild medlem gör sitt yttersta. I Sverige har vi kommunalval och riksdagsval samtidigt. Detta medför tyvärr vissa svårigheter. Å ena sidan så är det nödvändigt att vi nu i valet 1991 lyckas ta oss in i åtminstone några kommuner eller kommunfullmäktige. Och det är många som förväntar sig att vi ska göra. Å andra sidan så blir det totala riksdagsvalsresultatet en måttstock på vår styrkenivå. Och vill vi ha en hygglig chans att komma in i riksdagen under 1990-talet så måste vi nå ett röstetal som visar att vi har växt ordentligt sedan 1988. Så vårt första mål är alltså att ta fullmäktige mandat. Vi kommer därför att välja ut ett antal mindre kommuner där vi anser att vi förhållandevis med våra små resurser kan synas och höras ganska mycket och satsa våra personella ekonomiska resurser. Och sådana områden blir bland annat Vårgårda, Dals-Ed, Storfors, Falköping, Karlsborg, Hör, Burlöv, Haninge, Sollentuna, Norrtälje och Mölndal. För att uppfylla vårt andra mål så är det nödvändigt att vi även satsar hårt på större kommuner. I Stockholm krävs till exempel 10 000 röster för att få ett mandat, vilket vi knappast där får även om vi är ganska starka där. Men även ett högst mediokert resultat där blir ett värdefullt tillskott till det totala riksdagsvalet. Så därför är kommuner som Stockholm, Göteborg, Norrköping, Örebro, Uppsala med mera viktiga av den anledningen. Och därför är det oerhört viktigt att vi kan aktivera så många medlemmar som möjligt i dessa kommuner. Men jag vill redan nu varna dem av er som drivs som en alltför överdriven optimism. Det är tyvärr alltför vanligt bland medlemmar och sympatisörer till ett snabbt växande ungt parti. Och trots att vi eventuellt kan få ett ganska hyggligt resultat i valet 1991 nu, så finns det en risk att vi kan tappa en del sympatisörer om det finns en alltför stor optimism bland dessa sympatisörer på förhand. Vi måste se valet 1991 som en språngbräda inför 90-talet. För första gången under mycket lång tid så har Sverige ett välorganiserat, slagkraftigt, patriotiskt parti med en rikt utbud av informationsmaterial. Vi står redo för att på allvar börja utmana de etablerade partierna. Men man måste vara medveten om att svensken är ovan att ryta till. Svensken är i allmänhet tyvärr ganska auktoritetstrogen, vilket hör samman med att vi har haft fred under väldigt lång tid. Så att många människor har helt enkelt blivit bortskämda, även om den välfärd vi har nu allt mer och mer börjar urholkas. Och när dessutom den traditionella skepticismen mot små partier späs på av denna svartmålning som massmedia ägnar sig åt, så är det naturligt att det tar sin tid. Men en skaplig frammarsch till valet 1991 kan öka vår medlemstillströmning ännu mer. Från 1991 till 94 kan vi kanske tredubbla vårt medlemsantal från 5 till 15 000 medlemmar. Och då är vi förbi både Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Och då, med sådana personella och ekonomiska resurser som vi skulle ha bakom oss, så finns det ingenting som kan hindra oss från att komma in i riksdagen 1994. Men det är nu, under det dryga halvår som återstår till valet 1991, som grunden ska läggas. Och ytterst så kommer ändå allt att avgöras av hur mycket varje enskild medlem och sympatisör är beredd att avstå i form av pengar, arbete och tid. Och därför så vill jag här uppmana alla som har möjlighet att ställa upp så mycket det överhuvudtaget går, om vi överhuvudtaget ska ha den minsta chans. Vi kommer att ställa upp i valet i ett antal kommunfullmäktige och som sagt i riksdagsvalet. Och de punkter som vi presenterat, det har vi gjort bland annat i ett nytt flygblad som vi presenterar, där vi har en sammanfattning av de 9 viktigaste frågorna. Och det är för att ingen ska kunna sticka oss i näsan och påstå att vi är ett enfrågeparti. Men som de som har talat före mig här har sagt, så är naturligtvis det här med invandrings- och flyktingpolitiken en oerhört viktig fråga för oss. Och det är ingenting som vi sticker under stol med på något sätt. Jag skulle vilja börja med att anknyta till det som Östen talar om här när det gäller bostadspolitiken. Det heter ju från många håll att vi ljuger, att vi överdriver när vi påstår att svenskar diskrimineras i de kommunala bostadsköerna. Nu är det så här att det finns en herre som betalas med flera hundratusen kronor i årslön av våra skattepengar för att förfölja oss svenskar om vi säger olämpliga saker, och hans namn är Peter Nobel. Peter Nobel, den så kallade diskrimineringsombudsmannen, har författat en skrivelse här som är något år gammal. Och jag tänkte börja med att läsa upp ett litet avsnitt här vad han har skrivit. Nyanlända flyktingar gynnas på många håll utan krav på särskilda förturskriterier för deras del. Det är slutligen svårt att se några bärande skäl mot en harmonisering kommunerna emellan av förtursreglerna, trots att flertalet av de tillfrågade kommunerna uttryckt skepsis för den tanken. Den brist på rättvisa som detta system tillåter och befordrar är, som jag redan i inledningen visat, på ett oroande sätt ägnad att befordra rasistiska och främlingsfientliga stämningar. Detta har man på diskrimineringsombudsmannens kansli fått åtskilliga belägg för. Okej. Nu är det alltså här uppenbart att Peter Nobel är väl medveten om att svenskar diskrimineras i sitt eget land i bostadsköerna. Men vad är det för slutsatsen han drar av det här? Ja, inte den slutsats som de flesta normalt funtade människor drar, nämligen att detta är orättvist, detta är fel, av den anledningen av att här kommer svenska ungdomar ut och ska pröva på att få flytta in i en egen lägenhet. Det är ett viktigt steg för en ung människa när man ska börja sitt liv. Här kommer de och förvägras därför att vi har en oansvarig massinvandringspolitik. Och en sån här diskriminerande och orättvis politik måste vi ändra på. Detta är inte slutsatsen Peter Nobel drar när han skriver här, utan det som är anledningen till att han tycker att det är fel att det är så här, vilket han då erkänner här också för övrigt. Anledningen till att det är fel, det är för att då kan motståndet mot invandringspolitiken växa, och detta är ju det hemska med att de har förtur. Det kan man verkligen tala om, en märklig ekvation och hur man resonerar. En av de väsentligaste punkterna för oss, om jag ska gå in lite grann på de punkter som vi kommer att driva här i valrörelsen, det är som vi tidigare har fått höra att vi vill sanera den svenska ekonomin. Under 80-talet har vi haft högkonjunktur både internationellt och i Sverige. Men det tog det vara rekord att en regering till den milda grad kan förvanska en möjlighet på det sättet som man har gjort under 80-talet. Man borde ha haft alla möjligheter att bygga upp en välfungerande äldreomsorg, en god skolutbildning, ett välfungerande försvar etc. Men detta har inte skett. Vi har haft en reallöneutveckling som har legat under 1% på den senaste 10-årsperioden. Vi har haft en regering som har gått ut och lånat pengar utifrån så att vi på grund av de höga räntekostnaderna som dessa dyra utlandslån har medfört har varit tvungna att nu, vi har fått en mycket dålig kapitalbalans tidigare år och då har man tvungna att höja räntan ordentligt för att stoppa kapitalströmningen. Så här har alltså regeringen fört sin ekonomiska politik under 80-talet. Man har fått en orättvis fördelningspolitik som har drabbat de sämst ställda. Och framförallt, man har fört en slöseri med våra skattemedel där man utan att fråga folket först har vräkt ut pengar på korrupta vänsterregimer i tredje världen. Man kan ta Sidas verksamhet exempelvis. Om jag inte missminner mig så är det 16 länder som gynnas med bidrag från Sida, som brukar kallas för Socialdemokraternas kolonialförvaltning av oss ibland. Och utav dessa länder så är det ungefär hälften som är korrupta vänsterregimer. Man var inte särskilt glad exempelvis över valresultatet i Nicaragua när det visar sig att den regering man har pumpat in så mycket pengar till att stödja inte åtnyttjer folkets förtroende utan de väljer bort socialisterna istället. Det är alltså rent politiska motiv som ligger bakom hur de förvanskar våra skattepengar. En sån här verksamhet måste givetvis åtgärdas och kan inte tillåtas. Det säger vi. För övrigt så vill vi bland annat avveckla löntagarfonderna. Och det är några ytterligare steg som vi har i vår ekonomiska politik. Förutom då detta som är alltså våra huvudsyfte när det gäller att vi helt enkelt måste ransonera och använda våra skattepengar på ett mycket effektivare och bättre sätt än vad vi har idag, än vad vi gör idag. Till exempelvis så brukar man gå ut och tala om för de lågavlönade nu att de måste hålla ner sina löneanspråk för att kompensera den här dåliga ekonomiska utvecklingen som vi har fått. Men lägg märke till vad politikerna själva har gjort. Ja, vi har bland annat tryckt upp ett flygblad som heter politikernas löner. Och i detta flygblad så redovisar vi hur politikerna kapar åt sig av skattebetalarnas pengar. Och jag ska inte gå in här och läsa några siffror i detalj utan den som vill kan ta del av detta flygblad. Men det skandalösa är den omoral som dessa så kallade politiker visar upp. När man går ut och talar om för skattebetalarna, som alltså borde ha rätt att få kräva en rimlig kompensation, att dessa inte kan kräva högre löner på grund av att de måste ha en inflationen. När de själva visar sån bristande moral. Och det menar vi att vi måste få riktiga politiker i Sverige som ser till helheten. Den andra viktiga punkten för oss det är att vi vill ha skärpta straff för grova och upprepade brott. Och vi menar då exempelvis att man sänder ut felaktiga signaler till våldsverkare när man har automatisk halvering av strafftiden som vi har exempelvis i Sverige idag. Den kräver vi att den ska avskaffas. Sen menar vi att det är ganska naturligt att man uppmuntrar människor som är kriminella till sitt beteende att komma till Sverige, eftersom vi här har lagar och regler som inte liknar någonting som man har i några andra länder. Och det vore ju naivt att tro att inte detta uppmuntrar, som sagt, ligor exempelvis etablera sig i Sverige. Så som skedde exempelvis under 70-talet, när exempelvis många turkiska ligor, grekiska ligor, jugoslaviska ligor och så vidare kom till Sverige och bland annat för hit narkotika. Sen har vi det här med familjepolitiken som är någonting viktigt och centralt för Sverigedemokraterna. Därför vi anser att faktiskt att här grundläggs hela vårt beteende, hur vi ska bete oss människor emellan i uppfostring av barn. Och det menar vi att det är fullständigt vansinnigt att se hur politikerna genom de olika beslut som tas sviker barnfamiljerna om och om igen. Och det har de visat annat genom sina senaste åtgärder. Och vi sätter alltså familjen i centrum. Bland annat så vill vi göra det möjligt för en vårdnadshavare att vara hemma och ta hand om sina barn under de första åren i barns uppväxttid. Sen har vi det här med bland annat nej till EG. Och det här med EG, det är ju en fråga som är väldigt omdiskuterad. Men vi menar att den debatt som har förts på senaste tiden har varit grymt felvinklad. Därför man har saknat vettig information om de negativa konsekvenser en EG-anslutning kan medföra. Vi kan exempelvis läsa jämförelser mellan den utveckling de har haft i Västtyskland. Vi kan se hur man har haft en utveckling i England och en del andra länder. Men man jämför exempelvis inte med vad man har haft för utveckling i Danmark. Om vi tittar på deras ekonomiska utveckling sedan de gick med i 70-talet och med vad Sverige har haft för utveckling, så måste man faktiskt konstatera att det inte är något särskilt starkt argument för att vi skulle gå med i EG precis, men det tar de ju inte gärna fram. Det danska jordbruket har exempelvis slagits ut ordentligt och vi befarar att det skulle inträffa även för Sverige om vi kom med i EG. Så därför så säger vi det att vi måste få en öppnare och friare debatt när det gäller just EG, så att människorna själva har möjlighet att ta ställning och eventuellt skulle man kunna genomföra en folkomröstning i den här frågan. Vad gäller skolpolitiken så har ni ju redan hört en hel del framföras i det ämnet, och det är också en fråga som vi tar fram, så den ska jag inte uppehålla mig särskilt mycket mer. Utan jag tänkte faktiskt komma in återigen till det här med invandringspolitiken. Jag skulle vilja vara lite konkret nämligen, och det är det att anledningen till att vi är emot denna invandring som pågår till Sverige, det kan sammanfattas i ett par punkter. För det första så menar vi att de områden i Sverige idag som har drabbats av främlingsinvasionen på värsta sätt. Jag tänker på områden som Rinkeby, Biskopsgården, Tensta, Södertälje etc. Om man tittar på dessa områden så har vi kunnat se att den sociala otryggheten har ökat, kriminaliteten har ökat, drogmissbruket har ökat. Och det är lite intressant med tanke på det att de säger att vi berikas kulturellt av den här invandringen. Kan man fråga sig om de svenskar som bor i dessa områden är kulturella föredomar? Om där kulturerna blomstrar som mest? Nej, tvärtom visar sig verkligheten. Och då menar vi det att den ghettoisering och den utslagning som vi ser i dessa områden, den kommer vi se i ett gigantiskt format i hela Sverige inom en framtid om vi inte sätter igång nu och agerar. Och det är det första som man ska ta fram. Vad vi menar är alltså att när vi kan läsa denna skönmålning av invandringens konsekvenser som vi kan göra i massmedia, då menar vi det att de tar inte upp på ett sakligt sätt och jämför vad har då hänt i de områden där vi haft en stor invandring till av utomeuropeiska invandrare. Det gör man inte, utan man får propagandareportage i till exempel tv-program som Gränslöst, vi kan titta på Mosaik och vi kan titta på Allemansland till exempelvis. Jag kan bara säga en sak, och det är att om Sverigedemokraterna får någonting att säga till om, då kommer inte kunna se några sådana program i svensk tv i alla fall. Den saken är klar. Ja, så att det där är en hel del. Och jag menar också att man kan titta internationellt på många områden och många länder hur de har utvecklats efter att de har fått en stor utomeuropeisk invandring. Vi hade enorma raskravaller i England under 70-talet och 80-talet. Vi har sett Frankrike, för att inte tala om Sovjetunionen idag, som vars alla dessa etniska konflikter som hela tiden legat under ytan, nu kommer de fram när diktaturens järngrepp håller på att släppa. Då kommer också alla dessa etniska motsättningar fram. Och de är ett naturligt resultat av bland annat dessa religiösa tvister, kulturella tvister, skillnader i levnadssätt som finns där. Och då kan man betänka sig hur det kommer bli i Sverige när det kommer folk från som är tidigare överhuvudtaget aldrig ens har bott närliggande områden till varandra, exempelvis chilenare, iranier och så vidare. Det är det första alltså. Och det andra då, som är i högsta grad lika centralt i vårt angrepp mot denna invandringspolitiken, det är att vi anser att invandringen är kostnadskrävande. Och denna kostnad som vi kommer med sig, det drabbar framförallt de svagaste i det svenska samhället. Vi har bland annat den här inre segelsen, vi bär den här formerade gamla tanken i TV. Och det var intressant, det var en sak som hon sa där, det var att hon sa så här: jag tycker det är lustigt att säga det att ni anser att pensionärerna är så mycket emot den här politiken. Jag vill säga att jag avstår gärna om jag kan hjälpa. Det var synd att jag inte det läget visste vad jag vet nu, nämligen att denna ensamma gamla tant bor i en sjurumslägenhet mitt i centrala Göteborg. Och om alla svenskar skulle avstå på det sättet som hon gör, då skulle det definitivt inte få något utrymme för att ta hit en enda utomeuropeisk invandrare. Sen har vi en sån som Peter Nobel, denna herre som nu som alltså tjänar 200-300 000 kronor, jag tror att ännu mer, jag tror att det är 400 000 kronor per år för att förfölja oss svenskar om vi skulle råka obekväma åsikter. Denna man bor exempelvis i ett väldigt privilegierat villaområde i Uppsala. Vi har Bengt Westerberg som bor mitt i centrala Stockholm och Östermalm. Det är inte särskilt mycket invandrare i de områdena. Och så vidare. Jag skulle kunna fortsätta här, men jag ska väl inte fördjupa mig i var dessa proffstyckare bor någonstans. Men helt klart är att man kan se tendensen av att detta mångkulturella drömsamhälle de pratar om, det tycks ju inte vara någon miljö som de själva föredrar sitt levande, utan de föredrar att bo i sina privilegier. Jag måste säga att de föredrar att bo i sina privilegierade områden på kvällar och nätter när de är hemma och sover för sin fritid, för att sen sätta sig i sina limousiner eller taxibilar och åka till TV-huset och sitta och med en pekpinne och proffstyckan att ett ljud talar om för oss svenskar att vi återigen ska avstå mer och mer hela tiden. Det är ungefär så de fungerar. Och det menar vi att det är återigen ett exempel. Och jag menar det att där har vi ett samband med det jag tog upp när det gäller politikernas löner. Kort och gott, de lever inte som de lär. Därför så är det mycket dåliga politiker, och det är politiker som borde bytas ut. Det är hög tid att de byts ut, och de borde bytas ut mot till exempel Sverigedemokrater. Ja, det var lite mer utav det här med invandringspolitik. Jag skulle kunna prata ganska mycket om det, men det är en sak som jag tycker att vi inte har pratat om så mycket idag när det gäller invandringen. Och det är nämligen moskébyggen som vi ser och håller på och blommar upp överallt i Sverige. Jag kan ta exempelvis där jag själv kommer från. Jag kommer från Göteborg från början. Jag kan se i Biskopsgården utanför Göteborg att man vill bygga en moské. Nu är det så här att muslimerna i Göteborg har redan en moské. Men det är en moské för en viss gruppering inom muslim. Det finns ju shia och det finns sunni-muslimer exempelvis. Och den ena gruppen har tillgång till moské. Vad säger du? Finns det två moskéer redan i Göteborg? Två redan, okej. Och då vill jag ha en till för den här ytterligare grupperingen, för de kan ju inte ens samsas i samma moské med muslimerna, vilket visar att de kan inte ens hålla sams bland muslimerna. Då kan man ju diskutera om det blir sen med kristna och så vidare. Men i alla fall, de vill alltså ha ytterligare en moské, och den ska då byggas på Biskopsgården. Och nu har vi bland annat i saken att det är i alla fall ett hyfsat område. Vi har en lång bostadskö i Sverige, vilket gjorde att ett krav är att alla centrala områden och tomter ska gå till bostadsbyggande, till svenska ungdomar och inte till moskéer. Och den här området de vill bygga på är tidigare skyddad svensk kulturhistorisk mark och av visst värde. Alltså om man vill bevara den svenska kulturen, vilket de minst av allt intresserar av de föräldrar som styr här landet idag. Så därför så vill man nu bygga moskén, och det har varit en hel del diskussion, och som väl är så har man nu också en hel del av vanliga svenskans börjat vakna. Så nu har hyresgästföreningen börjat opponera sig. Så det har varit en hel del diskussioner fram och tillbaka. Och bland annat kunde man i Göteborgsposten läsa för ett halvår sedan en klagan, en snyftartikel i vanlig ordning, där man skrev att hyresgästföreningens argument är otäcka. Det låter nästan som om det är Sverigedemokraterna som har skrivit dem, och det tar jag som en merit. Men i protest mot att det nu har dragit ut med tiden på tillståndet och att det inte har fått sin moské nu, så var det flera tusen muslimer som låg på Gustav Adolfs torg, men det rörde sig om en 300-400 i alla fall muslimer som låg på Gustav Adolfs torg i centrala Göteborg och var till Mecka. Och så vill vi inte att Sverige ska se ut. Det är likadant i Stockholm, och nej, där har man bland annat fått byggnadstillstånd i Haninge för att bygga en moské. Ni kan vara säkra på att vi Sverigedemokrater kommer göra allt vad vi kan för att människor ska bli uppmärksamma på vad det är som händer. För de försöker ju i viss mån göra det lite grann smyg, lite sådär. Och vi kommer att ha demonstration i Haninge och protestera. Och varje område i Sverige där de ska bygga en moské, där kommer Sverigedemokraterna att demonstrera och protestera. Det kan jag tala om för er.
Bravo!
Och det känner mönstret går igen med andra ord. Vi känner igen det från det här med möbelbidragen. Ska jag väl inte gå in för mycket på det igen, men där var det ju samma sak. Det var inte många människor som kände till att det överhuvudtaget existerade innan vi drog fram våra siffror. Sen hette det först att det var total lögn. Sen hette det att det var något felaktigt. Sen hette det att det i princip stämde, men att vi drog vissa felaktiga slutsatser. Och det är ganska intressant. De kan inte ens bestämma sig för vilka lögner de ska använda sig av när de bekämpar oss från massmedia och politikers sida. Men i alla fall, och där känns mönstret igen. Där har de i smyg ägnat sig åt att förskingra svenskarnas skattemedel. Och jag anser att dessa byråkrater och politiker som ägnar sig åt detta inte är någonting annat än tjuvar som har avslöjats av oss sverigedemokrater. Att i full gärning med att förskingra våra skattemedel har vi kastat strålkastarljuset i ansiktet på dem. Och det är inte konstigt att de hatar oss intensivt. Och samma sak är det med de här bostadsförturerna exempelvis. Och samma sak är det nu med moskébyggandet exempelvis. Och lägg märke till, jag vet inte om ni såg ett tv-program som var nu i veckan. Där satt den här, det var i magasinet, om jag inte missminner mig, och det var, vad heter han nu, en Stefan? Ja, det var en Stefan, just det. Och där hade han bjudit in då, lägg märke till detta, två stycken muslimer, en svensk märklig människa, han verkade synnerligen suspekt när han pratade, verkar vara lite förfirad individ, självklart, som i alla fall konverterat till islam. Författare, ja.
Torbjörn Säve.
Okej. Och sen så var det en muslim då, ledare, eller vice ordförande för Svensk Islamiska Förbundet, om jag inte missminner mig. Och det intressanta var hur detta tv-program var upplagt. För det första så är det intressant att se hur svensk massmedia arbetar. En så kallad debatt mellan två muslimer om ifall det är bra att bygga moskéer i Sverige eller inte. Det var det första jag sa. Sen så, jag tycker det var bättre att man haft två sverigedemokrater som kunde debattera i sig ifall det var bra. Och har ni märkt till Olof Stenholms sätt att bete sig under debatten? Han satt då och vände sig om, och hans frågor, jag säger inte ordentligt, han sa, men andemeningen av det han sa, det var ungefär så här: nå, är det inte synd om er? De är väl lite hemska svenskarna runt omkring. Är det inte så att de har varit på er och förföljt er? Och är det inte så att ni möter mycket okunnighet? Är det inte så att det är mycket intolerans? Bla bla bla. Det var det gamla vanliga han körde på. Men lägg märke till att den här fanatiska muslimen som har vice ordförande för Svensk Islamiska Förbundet, han började komma loss och visa sitt rätta ansikte. För han började tala ungefär så här att ja, svenskarna förstår oss inte, vi har samma rättigheter, vi måste få gå på. Han började helt enkelt gå för långt. Så då lade jag märke till den panikblick Olle Stenholm började få i sina ögon. För han började inse att oj, nu kommer nog svenskarna börja se hans rätta ansikte och den fanatiska, fundamentalistiska syn som den här individen egentligen har. Så nu gäller det för mig att stoppa den sista minuten innan han har sagt för mycket. Därför så avbröt han honom hela tiden och sa, men det är väl synd om er, de förföljer er väl exempelvis. Och vi menar att så här ska det inte gå till. De är ju bara, de gör sig bara löjligare och löjligare hela tiden, dessa som kallade journalister som arbetar och försöker då skönmåla allting som handlar om Sverigefientlighet. Allt som handlar om att det allt vi har fått från våra förfäder ska förskingras. Och vi menar då att detta är oerhört farligt det som händer. Och vi menar att situationen är akut. Vi måste agera nu om vi vill att det ska bli en ändring som kommer till stånd. Därför att om vi inte lyckas idag att få stopp på detta, hur ska vi kunna göra det om 10-15 år? När vi kanske har 2 miljoner utomeuropeiska invandrare i Sverige. Och vem vet, vi kanske inte har en tung som statsminister. Det har framförts sådana krav nämligen från många håll att vi måste få fler invandrare som politiker. Vi måste få fler utomeuropeiska invandrare på myndighetsposter. Vi måste få fler invandrare inom försvaret som officerare. Vi måste få fler invandrare på höga polistjänster inom polismakten. Förstår inte politikerna vilket enormt säkerhetspolitiskt hot detta är? Hur tänker de? Hur är de funtade egentligen? Jag är allvarligt övertygad om att om Per Albin Hansson hade fått se vad de ägnar sig åt idag, då hade han vridit sig i graven.
Ja!
Vi brukar anklagas för att vara extremister och så vidare. Men då tycker jag då att de människorna som säger det, de skulle kunna mycket enkelt bara lägg framför sig socialdemokratins program från 40- eller 50-talet. Lägg framför sig gamla bondeförbundet. Lägg framför sig, som det hette, högerns program från den tiden. Titta på våra ställningstaganden i befolkningspolitiken, när det gäller kriminalvårdspolitik, försvarspolitik, skolpolitik och så vidare. Och man finner att likheten är ganska stor. Därför att den tiden socialdemokrater vi hade, och visst nog även inom de borgerliga partierna, de var mycket nationalistiska politiker. Det var politiker som verkligen värnade om Sverige och svenskarnas bästa. Därför fick vi också en sån unik välfärd. Därför har vi också haft en sån utveckling i fred och välstånd. Bland annat då för att vi haft en sån homogen befolkning som vi haft i Sverige. Och vi inte haft exempelvis islam på vår mark tidigare. Men detta förstår inte dagens politiker. Utan när 60-talets flumperiod snurrar in över världen och snurrar till Sverige, då ändrades plötsligt attityderna, då blev det inne att spotta på flaggan, då blev det inne att förneka sitt kulturarv, då blev det inne att vara internationalist. Det har alltså blivit väldigt poppigt. Och jag menar, lägg märke till hur grundläggande hjärntvätten är av det svenska folket. Man kan ta exempelvis en sån här sak som tv-serier som de spelar upp. Det kan verka väldigt oskyldigt, man tänker inte så mycket på det. Men ta den här serien Storstad. Handlingen kan i korthet beskrivas gå ut på att en snäll invandrarfamilj eller en invandrare som har kommit utifrån försöker etablera en pizzeriverksamhet, men han motarbetas av en hemsk svensk byråkrat. Hans son, en hederligt flitig och arbetsam invandrarpojke, råkar av misstag komma på några otäcka svenska ungdomar i full färd med att begå en brottslig gärning och kan bli utsatt för en massa hemska trakasserier från dessa otäcka svenskar. Det kan verka väldigt barnsligt och väldigt så här, inte mycket att ta upp, tycker man. Men jag ser det som ett oerhört hot och oroväckande. Därför vad de försöker är, det är samma mönster som går igen från de strängaste diktaturstater vi har sett i historien. Där man alltså går in och i kulturen, i filmer, i musik försöker att hjärntvätta människor att tänka på ett visst sätt. Man försöker påverka barn redan från tidig ålder. Vi har det här hört tidigare, jag har pratat om den svenska skolan exempelvis. Man vill alltså att människors egen möjlighet och tankeförmåga att ta ställning ska krossas till största möjliga mån. Vi ska bli indoktrinerade, hjärntvättade, snälla internationalister som vandrar gammelpartiernas vägar. Det är deras målsättning. Så det gäller att vara försiktig och det gäller att se upp när man lever i det svenska samhället idag. Men som väl är så har allt fler och fler svenskar börjat vakna och de börjar inse hur det är ställt. Och speciellt märker vi kanske att ungdomar och pensionärer, det är två grupper som vi har särskilt stora framgångar. Kan det möjligen bero på att pensionärerna minns hur fint det var en gång i tiden innan denna vansinniga politik började? Men så att ungdomarna kanske som växer upp inte har hunnit bli lika hjärntvättade nu. Man kan dra sina teorier om det där. Men i alla fall när vi vinner framgångar. Och så som det politiska klimatet ser ut idag i Sverige, så är det ingen tvekan om att vi har en oerhörd medvind i våra segel. Men det gäller bara för oss att bli den politiska kraft som kan fånga upp den här svenska heliga vreden som nu växer upp runt om i landet. Så att vi kan se till att förvandla det här till en positiv reaktion. Inte en negativ reaktion med attacker mot enskilda människor och så. Utan en positiv reaktion. Där vi kan avsätta dessa inkompetenta politiker en gång för alla. Och ersätta dem med ansvarsfulla politiker som vill föra en nationalistiskt inriktad politik för Sveriges bästa. Och jag vill bara avsluta med att säga att låt våran inställning till valrörelsen och låt vårt motto vara att det som en gång var vårt, det ska så åter bli. Tack för mig.